Kapitel 26. Skrivet i profetian. Rand gick långsamt in i salen, in bland de jättelika kolonnerna av polerad rödsten som han mindes från sina drömmar. Skuggorna låg där tysta, och likväl var det någonting som ropade på honom. Framför honom var det någonting som blixtrade till. Ett plötsligt ljus som jagade undan dunklet, likt en signaleld. Han kom ut under en väldig kupol och såg det som han sökte efter. Calendar. Svärdet hängde i luften med fästet nedåt och väntade på att draken återfödd och ingen annan skulle gripa om det. Medan det vred sig splittrades det lilla ljus som fanns i rummet i tunna strålar. Och då blixtrade det till som av ett eget inre sken. Det ropade på honom, väntade på honom. Om jag är draken återfödd, om jag inte bara är någon halvgalen man som drabbats av förmågan att leda kraften, en docka som dansar för Moraine och vita tornet. Ta det, Luce Tharyn. Ta det, frändebane. Han snodde runt mot rösten. Han kände mycket väl igen den långa man med kort vitt hår som steg fram ur dunklet mellan kolonnerna. Rand hade emellertid ingen aning om vem han var, denne man i röd sidenrock med svarta ränder längs de vida puffärmarna och svarta byxor nedstoppade i silverprydda stövlar. Han visste inte vem han var, men hade sett honom i sina drömmar. Du satte dem i en bur, sa han. Egwen, Niniv och Elaine, i drömmarna. Varje gång satte du dem i en bur och gjorde dem illa. Mannen gjorde en avfärdande gest med handen. De betyder ingenting. Mindre än ingenting. Så småningom kanske. När de har hunnit lära sig mer, men inte nu. Jag måste erkänna att det förvånar mig att du brydde dig så mycket om dem att jag kunde använda dem. Men du har alltid varit en dåre, alltid böjd att följa hjärtats röst före maktens. Du har kommit för sent, Luce Tharyn. Nu måste du göra vad du ännu inte är redo att göra, eller dö. Dö och lämna dessa kvinnor som du bryr dig så mycket om i mitt våld. Han verkade förväntansfull. Jag tänker använda dem till annat också, frändebane. De ska tjäna mig, tjäna min makt, och det kommer att få dem att lida mer än någonting av det som de redan har råkat ut för. Bakom Rand glänste Calendar till, sände en våg av värme mot hans rygg. Vem är du? Så du minns mig inte? Plötsligt skrattade den vithårige mannen. Jag minns inte dig heller, inte med detta utseende. En bonpojke med ett flöjtfodral på ryggen. Talade Ishmael verkligen sanning? Han har alltid ljugit, om han haft en tum eller en sekund att vinna på det. Minns du ingenting, Luce Tharyn?
Ett namn, sa Rand. Vad är ditt namn?
Kalla mig Bellal.
Den förlorade rynkade ögonbrynen när Rand inte reagerade.
Ta det, fräste Bellal och slog ut med handen mot svärdet bakom Rand. En gång red vi till strid sida vid sida. Och för det ska du få en chans. En liten chans, men likväl en chans att rädda ditt eget skinn. En chans att rädda de tre som jag tänker göra till mina knähundar. Ta svärdet, bontölp. Kanske kan det hjälpa dig att överleva mig.
Rand skrattade.
Tror du att du kan skrämma mig så lätt, förlorade? Baal Samon själv har jagat mig. Tror du att jag skulle krypa för dig nu? Krypa för en av de förlorade, när jag har mött en svarte öga mot öga och trotsat honom?
Är det vad du tror, sa Baal mjukt.
Du vet i sanning ingenting.
Plötsligt höll han ett svärd i händerna. Ett svärd vars klinga var gjuten i svart eld.
Ta det. Ta Calendar. I 3000 år har du väntat här, medan jag låg fjättrad, väntat på dig. En av de mäktigaste Sa and Greel vi någonsin skapade.
Ta det och försvara dig, om du kan. Han gick mot Rand som för att driva honom bakåt mot Callander. Men Rand lyfte själv händerna. Sidin uppfyllde honom. Kraftens underbara, forsande flöde. Smittans vidriga, stinkande smak. Och höll med ens ett svärd smitt ur en röd låga. Ett svärd med en häger på den brinnande klingan. Han gick in i de mönster som Lan hade lärt honom och gled snart mellan dem som i en dans. Särandet av sidenförhänget, bäcken nerför berget, vind och regn. Klingan av svart eld mötte klingan av röd eld i kaskader av gnistor med ett dån som av bristande, vitglödgad metall. Rand gled mjukt tillbaka i försvarsposition. Han försökte undvika att visa sin plötsliga osäkerhet. Också den svarta klingan bar bilden av en häger. En fågel så mörk att den var nästan osynlig. En gång hade han mött en man med ett vanligt stålsvärd med hägerns märke. Och den gången hade han nätt och jämnt överlevt. Han visste att han själv inte hade någon verklig rätt till svärdsmästarens märke. Men det hade funnits på det svärd som han hade fått av sin far. Och när han tänkte på ett svärd var det på det svärdet. En gång hade han gått döden till mötes, så som väktaren hade lärt honom. Men den här gången skulle döden vara slutgiltig, det visste han. Belal var en skickligare svärdsman än han. Starkare, snabbare. En sann svärdsmästare. Den förlorade skrattade roat och gjorde snabba virvlande hugg framför sig. Den svarta elden dånade som om luften gav den ny näring. En gång var du en skickligare svärdsman, Luce Tharyn, sa han hånfullt. Minns du när vi tog den gamla ofarliga svärdsleken och lärde oss att använda den för att döda? Så som de gamla böckerna sa att man en gång gjort. Minns du ens ett enda av de desperata slagen? Minns du ens något av dina förfärliga nederlag? Nej, naturligtvis inte. Du minns ingenting, eller hur? Den här gången har du inte hunnit lära dig tillräckligt. Den här gången, Luce Tharyn, den här gången ska jag döda dig. Hånet blev starkare i Belals röst. Om du tar Callander kan du kanske få leva lite längre. Lite längre. Han avancerade långsamt mot Rand, nästan som för att ge honom tid att vända sig om, rusa bort till Callander. Svärdet som ej kan vidröras, och ta det. Men tvivlet var fortfarande starkt hos Rand. Endast draken återfödd kunde vidröra Callander. Han hade låtit dem utropa honom till det, av 100 olika skäl som vid den stunden inte hade verkat ge honom något val. Men var han verkligen draken återfödd? Om han rusade iväg för att ta Callander i verkligheten, inte i en dröm, skulle då hans hand möta en osynlig mur medan Belal högg ned honom bakifrån? Han mötte den förlorade med det svärd han kände till, med eldklingan skapad av Sidin, och blev driven tillbaka. Det fallande lövet mötte vått siden. Katten dansar på murkrönet, mötte vildsvinet rusa ner för berget. Floden undergräver stranden kostade honom nästan huvudet och han fick osmidigt kasta sig åt sidan medan den långa svarta lågan nuddade hans hår. När han rullade till upprättstående igen mötte han stenar som faller från klippan. Metodiskt och målmedvetet drev Belal honom inåt i en allt snävare spiral. Allt närmare Callander. Rop genljöd bland kolonnerna. Skrik, klang av stål mot stål. Men Rand hörde dem knappt. Han och Belal var inte längre ensamma i klipphjärtat. Män i hjälmar och harnesk kämpade mot dunkla beslöjade skepnader som blixtsnabbt gled mellan kolonnerna huggande med korta spjut. Några av soldaterna ställde sig i formation. Men ur mörkret kom pilar som träffade dem i halsen, i ansiktet, och de föll i sitt led. Rand la knappt märke till striden, inte ens när män föll döda ned bara några steg från honom. Hans egen kamp var allt för desperat, krävde all hans koncentration. Någonting varmt och fuktigt sipprade längs hans sida. Det gamla såret höll på att gå upp. Plötsligt snubblade han. Han såg inte liket vid sina fötter förrän han redan låg på rygg på stengolvet med flöjtfodralet under sig. Belal höjde sitt svärd av svart eld och morrade: "Ta det! Ta Kalandor och försvara dig! Ta det, annars dödar jag dig nu! Om du inte tar det ska jag dräpa dig!" "Nej!" Till och med Belal ryckte till vid den befallande kvinnorösten. Den förlorade steg utom räckhåll för Rands svärd och vände blicken mot Moraine som kom skridande genom tumultet. Hennes blick var fixerad vid honom och hon tog ingen notis om striden omkring henne.
"Jag trodde att du var röjd ur vägen, kvinna. Men det har ingen betydelse. Du är bara en förtretlighet, en stickande fluga, en bitem. Jag ska fängsla dig tillsammans med de andra. Lära dig att tjäna skuggan med dina ynkliga krafter."
Han lät höra ett föraktfullt skratt och lyfte sin fria hand. Moraine hade vare sig stannat eller saktat in medan han talade. Det var mindre än 30 steg mellan dem när han rörde handen och nu lyfte hon båda sina. Ett ögonblick blixtrade förvåningen till på den förlorades anlete och han hann skrika: "Nej!" Sen sköt en stråle av eld, hetare än solen själv, ut från Eishedens händer. Ett flammande spjut som utplånade allt mörker. Belals gestalt förvandlades till skimrande stoftskorn. Korn som virvlade i ljuset under mindre än ett hjärtslags tid. Prickar som var uppslukade innan skriket hade tonat ut. När ljusstrålen hade försvunnit låg salen i tystnad. Det enda som hördes var de sårades stön. Striden hade avstannat. Beslöjade krigare och män i harnesk stod lika förlamade. "Han hade rätt om en sak", sa Moraine, lugnt och fridsamt, som om hon hade stått på en sommaräng. "Du måste ta Kalandor. Han tänkte dräpa dig för att få det. Men det är ditt, enligt bördsrätt. Det hade varit långt bättre om du hade vetat mer innan du grep om dess fäste. Men nu har du nått hit och det finns ingen tid för dig att lära mer. Ta det, Rand." En svart piskande blick stringlade sig kring henne och hon skrek när den lyfte henne, vräkte iväg henne. Hon gled som en säck över golvet tills en av kolonnerna stoppade henne. Rand stirrade upp mot platsen därifrån blixten hade kommit. Där uppe fanns ett djupare dunkel nära toppen av kolonnerna. Ett mörker som fick alla andra skuggor att likna dagsljus. Ur mörkret blickade två brinnande ögon mot honom. Sakta sänkte sig skuggan ner mot golvet, blev till Baal Shamon, klädd i svart, som en myrdrails svarta skrud. Och likväl var det inte ens den svärtan lika mörk som skuggan som stod kring honom. Han svävade i luften, två famnar över golvet, och stirrade på Rand med ett raseri lika brinnande som hans ögon. "Två gånger i detta ditt liv har jag erbjudit dig att tjäna mig levande." Ur munnen stod lågor när han talade och varje ord dånade som ur en smältugn. "Två gånger har du vägrat och skadat mig. Nu ska du tjäna gravens herre i döden. Dö, Luce Tharin Frändebane. Dö, Randall Thor. Det är tid för dig att dö. Jag ska ta din själ." När Baal Shamon sträckte ut handen sprang Rand upp, kastade sig desperat mot Kalandor som fortfarande hängde i luften, glittrande, blixtrande. Han visste inte om han skulle nå svärdet, om han skulle kunna röra vid det, men han var säker på att det var hans enda hopp. Baal Shamons slag träffade honom när han befann sig mitt i språnget. Träffade inuti honom, rev, kramade, slet loss någonting. Försökte dra ut en del av honom. Rand skrek. Det kändes som om han föll ihop likt en tom säck, som om han blev vrängd ut och in. Smärtan i sidan, i såret som han hade fått i farm, var nästan välkommen. Någonting att klamra sig fast vid, en påminnelse om livet. Hans hand knöts i kramper runt Kalandors fäste. Kraften forsade genom honom, en störtflod starkare än han kunde förmå sig att tro, från Shaidin till svärdet. Kristallklingan lyste med större strålkraft än till och med Moraines eldstråle hade haft. Det var omöjligt att titta på det, omöjligt att längre se att det var ett svärd. Det var bara ett ljus som pulserade i hans hand. Han kämpade med flödet, brottades med den obevekliga flodvågen som hotade att bära honom med sig. Allt som verkligen var han, in i svärdet. I ett ögonblick som varade i sekler balanserade han på kanten, nära att sköljas bort som sand i en tidvattenvåg. Oändligt långsamt stärktes hans balans. Fortfarande var det som om han stod på äggen till en rak kniv över en bottenlös klyfta. Och likväl var det någonting som sa honom att detta var det bästa han kunde vänta sig. För att kunna leda så här mycket av kraften måste han dansa på denna ägg på samma sätt som han hade dansat mellan fäktningsmönstren. Han vände sig mot Bärsämon. Den slitande känslan inom honom hade upphört så fort han hade rört vid Kalendor. Bara ett ögonblick hade gått, men det hade tyckts vara i en evighet. Du ska inte ta min själ, ropade han. Den här gången tänker jag få ett slut på allt sammans, en gång för alla. Jag ska få ett slut på det, nu. Bärsämon flydde. Skuggan försvann. Mansgestalten försvann. Ett kort tag stirrade Rand på platsen där han hade stått. Han hade erfarit en känsla av att någonting veks när Bärsämon försvann. Ett vridande, vändande. Som om Bärsämon på något sätt hade böjt verkligheten omkring sig. Utan att bry sig om männen som stirrade på honom, utan att bry sig om Moraine som låg hopfallen vid kolonnen, sträckte sig Rand ut genom Kalendor och vred verkligheten till en dörr, en port till någon annanstans. Han visste inte vart, bara att det var dit som Bärsämon hade försvunnit. Nu är det jag som är jägaren, sa han och gick in. Stengolvet darrade under Egwens fötter. Själva klippan skakade. Den genljöd som en klocka. Hon återfick balansen och stannade upp, lyssnade. Det kom inte fler ljud, inte fler skälvningar. Vad det än var som hade hänt så var det över nu. Hon skyndade vidare. En gallerdörr spärrade vägen för henne med kraftiga järngaller och ett lås lika stort som hennes huvud. Redan innan hon kom fram ledde hon jord genom det, och när hon tryckte mot gallret slets låset i två bitar. Snabbt passerade hon genom rummet på andra sidan. Hon försökte låta bli att titta på föremålen som hängde på väggarna. Bland dem fanns piskor och järntänger. Men de var de oskyldigaste av verktygen. Hon rös till, sköt upp en mindre järndörr och kom in i en korridor kantad med grova trädörrar. På jämna avstånd brann sävfacklor i järnfästen på väggen. Hon kände nästan lika stor lättnad över att ha lämnat föremålen i det andra rummet bakom sig som över att ha hittat det hon sökte efter. Men vilken cell är det? Det gick lätt att öppna trädörrarna. Några var olåsta och de lås som satt på de andra motstod henne inte längre än det stora låset på gallerdörren hade gjort. Men alla cellerna var tomma. Naturligtvis. Ingen skulle drömma att de var här. En fånge som lyckades nå Tell Aaron Riord skulle drömma om någon behagligare plats. En kort stund var hon nära att förtvivla. Hon hade velat tro att det skulle tjäna någonting till att hitta rätt cell. Nu verkade det vara omöjligt att ens hitta den. Den korridor hon befann sig i fortsatte vidare och andra anslöt sig till den. Plötsligt såg hon någonting flimra till precis framför sig. En människogestalt, ännu otydligare än Joya Byre hade varit. Det hade varit en kvinna, det var hon säker på. En kvinna som satt på en bänk bredvid en av celldörrarna. Skepnaden syntes igen och var borta. Det gick inte att ta fel på den smala halsen och det bleka, oskuldsfulla ansiktet. Ögonlocken hade fladdrat på gränsen att falla ihop. Amiko Nagoyin höll på att slumra till och hon drömde om sin vakthållning. Uppenbarligen lekte hon med en av de stulna Tear and Grillerna. Det kunde Egwene förstå. Det hade varit svårt att sluta använda den som Varin hade gett henne, om så bara för några dagar. Hon visste att det var möjligt att skärma av en kvinna från urkällan även om hon redan hade tagit insider. Men det måste vara mycket svårare att klippa av ett flöde som redan hade tagit form än att sätta upp hindret innan det började. Hon förberedde flödets mönster, gjorde sig redo. Denna gång gjorde hon trådarna av ande mycket starkare, tjockare och tyngre. En tätare väv med en knivvass ägg. Den svarta systerns skälvande gestalt dök upp igen och Egwene släppte loss sina flöden av luft och ande. Ett ögonblick verkade någonting stå emot väven av ande och hon tryckte på med all sin kraft. Den gled på plats. Amiko Nagoyin skrek. Det var ett tunt, svagt ljud, nätt och jämnt hörbart, lika blekt som kvinnan själv. Och hon såg nästan ut som en skugga av vad Joya Byrne hade varit. Och likväl höll bojorna av luft fast henne. Hon försvann inte igen. Mörkvännens näpna ansikte förvreds i fasa. Det verkade som om hon pratade, vilt osammanhängande. Men hennes rop var viskningar, allt för svaga för att Egwene skulle kunna förstå dem. När Egwene hade knutit fast och fixerat flödena kring den svarta systern vände hon sig mot celldörren. Otåligt ledde hon ett flöde av jord genom järnlåset. Det föll bort, förvandlades till svart stoft, en dimma som hade upplösts helt innan den nådde golvet. Hon slog upp dörren, men blev inte förvånad när det enda hon fann var en tom cell med en ensam, brinnande sävfackla på väggen. Men Amiko är bunden och dörren är öppen. Ett ögonblick övervägde hon vad hon skulle göra därnäst. Sen steg hon ut ur drömmen. Och vaknade med alla sina blåmärken och svullnader, sin värk och sin törst. Bakom hennes rygg fanns den hårda stenväggen. Framför hennes ögon den stängda celldörren. Naturligtvis. Det är det som händer levande varelser som är verkligt när de vaknar. Det jag gjorde med sten, järn och trä har ingen verkan i den vakna världen. Ninive och Elaine låg fortfarande på knä på golvet bredvid henne. Vem det än är som sitter där ute, sa Ninive. Så skrek hon till för en liten stund sen. Annars har ingenting hänt. Hittade du någon utväg? Vi borde kunna gå ut härifrån nu, sa Egwene. Hjälp mig upp, så ska jag ta hand om låset. Amiko kommer inte att besvära oss. Det var hon som skrek. Elaine skakade på huvudet. Jag har försökt ta in Shider ända sedan du somnade. Det känns annorlunda nu, men det går fortfarande inte. Egwene manade fram tomheten inom sig. Blev till rosenknoppen som öppnade sig för Shider. Den osynliga muren fanns kvar. Nu skimrade det om den. Korta stunder kunde hon nästan känna hur urkällan började uppfylla henne med kraften. Nästan. Skärmen försvann och kom tillbaka. Men så fort att hon inte hann se det. Den kunde lika gärna ha varit solid. Hon stirrade på de båda andra. Jag band henne. Jag skärmade av henne. Hon är en levande varelse, inte dött järn. Hon måste fortfarande vara avskärmad. Någonting har hänt med skärmen omkring oss, sa Elaine. Men Amiko lyckas fortfarande hålla kvar den. Egwene lät huvudet falla tillbaka mot väggen. Jag får försöka igen. Orkar du det? Elaine gjorde en bitter grimas. För att vara ärlig låter du ännu svagare än förut. Det här försöket tog på dina krafter, Egwene. Där är jag stark nog. Hon kände sig verkligen tröttare, svagare. Men hon såg inget annat hopp. Hon sa det till dem och det syntes på dem att de höll med, om än motvilligt. Kan du somna så snart igen, frågade Ninive slutligen. Sjung för mig. Egwene lyckades pressa fram ett leende. Som när jag var liten, snälla. Med sin ena hand höll hon Ninivs. Med den andra kramade hon stenringen. Hon slöt ögonen och försökte finna sömnen i den ordlösa, nynnande melodin. Den stora gallerdörren stod öppen och det verkade inte finnas någon i rummet på andra sidan. Men Matt var försiktig när han steg in. Chandler var kvar ute i korridoren, försökte spana åt båda håll samtidigt. Övertygad om att en storfurste eller kanske 100 försvarare skulle dyka upp när som helst. Det fanns ingen i rummet nu. Att döma av en halvätten måltid på ett långt bord hade de gett sig av i stor hast, utan tvekan på grund av striderna ovanför. När han såg sakerna som hängde på väggarna var han glad att han slapp träffa dem. Där fanns piskor i olika längder och storlekar, olika tjocklek med olika många svansar. Tänger, klämmor, brännjärn. Saker som såg ut som metallstövlar, handskar och hjälmar med stora skruvar överallt som för att trycka dem hårdare på plats. Saker vars användning han inte ens kunde ana sig till. Om han hade råkat på dem som använde dessa verktyg skulle han nog ha försäkrat sig om att de var döda innan han lämnade dem.
Chandler, väste han, tänker du stå kvar där ute hela natten?
Utan att vänta på svar skyndade han bort till den inre dörren, gallerförsedd liksom den yttre, men mindre, och gick in. Korridoren innanför dörren kantades med grova trädörrar och var upplyst av likadana sävfacklor som i det rum som han just lämnat bakom sig. Mindre än 20 steg framför honom satt en ung kvinna på en bänk invid en av dörrarna. Hon lutade sig bakåt mot väggen på ett märkvärdigt stelt sätt. När hon hörde ljudet av hans stövelsulor mot golvet vred hon sakta på halsen för att titta på honom. Det var en söt ung kvinna. Han undrade varför hon inte rörde mer än huvudet och varför hon rörde sig som om hon nästan sov. Var hon fången här? Ute i korridoren? Men någon som är så söt skulle aldrig kunna använda de där sakerna som hängde på väggarna. Hon såg faktiskt nästan ut som hon sov med halvslutna ögon. Och det lidande som avspeglades i hennes ljuva anlete gjorde klart att hon var en av de torterade, inte en av torterarna.
Stopp! Ropade Sandra bakom honom. Hon är en ACD. Hon är en av dem som förde bort kvinnorna du letar efter.
Matt stelnade mitt i ett steg och stirrade på kvinnan. Han mindes eldkloten som Moraine hade kastat. Han undrade om det skulle gå att avvärja ett eldklot med staven. Han undrade om hans tur skulle kunna hjälpa honom att springa ifrån en ACD.
Hjälp mig, sa hon med svag röst.
Ögonen såg fortfarande halvsovande ut, men den bedjande tonen i rösten var helt vaken.
Hjälp mig. Snälla.
Mert blinkade. Fortfarande hade hon inte rört en muskel nedanför halsen. Försiktigt gick han närmare, samtidigt som han vinkade åt Sandra att sluta med sitt muttrande om Ejder. Hon följde honom med blicken, men det var också allt. En stor nyckel hängde vid hennes skärp. Mert tvekade ett ögonblick.
En Ejder, sa Sandra. Varför rör hon sig inte?
Han svalde och lyfte upp nyckeln, lika försiktigt som om han hade försökt ta ett köttstycke ur käftarna på en varg. Hon vred blicken mot dörren bakom sig och gnydde, som om hon varit en katt fångad i ett rum där det just kommit in en väldig morrande hund. Han förstod inte. Men så länge hon inte försökte hindra honom från att öppna dörren brydde han sig inte om varför hon bara satt där, upppallad som en fågelskrämma. Å andra sidan undrade han om det fanns någonting på andra sidan dörren som han borde vara rädd för. Om hon är en av dem som förde bort Egwene och de andra så borde det vara dem hon vaktar. Tårar sipprade fram i kvinnans ögonvrår. Men varför ser hon då ut som om det är en förbannad halvman där inne? Det fanns bara ett sätt att ta reda på det. Han lutade staven mot väggen, vred om nyckeln i låset och kastade upp dörren. redo att vända om och fly om så skulle behövas. Ninivo Elaine låg på knä på golvet. Mellan dem låg Egwene och såg ut som om hon sov. Egwenes sönderslagna ansikte fick honom att flämta till och han insåg att hon var medvetslös snarare än sov. När han öppnade dörren vände sig de båda andra kvinnorna mot honom. De var nästan lika illa tilltygade som Egwene.
Brände mig, såg på honom och gapade.
Mertrim Cawthon, sa Ninni förbluffad. Vad i ljusets namn gör du här?
Jag kom för att rädda er, sa han. Brände mig om jag trodde att jag skulle bli bemött som om jag kommit för att stjäla paj. Ni kan berätta senare varför det ser ut som om ni har varit i slagsmål med en flock björnar, om ni vill. Jag kan bära Egwene på ryggen om hon inte kan gå.
Det svärmar av ejlmän i hela klippan, eller nästintill. Och antingen har de ihjäl de förbannade försvararna, eller så har de förbannade försvararna ihjäl dem. Vilket det än blir så är det bäst att vi tar oss ut härifrån medan vi fortfarande kan, bränner mig, om vi kan.
Vårda ditt språk, unge man, sa Ninive, och Elaine gav honom en ogillande blick av det slag som kvinnor var så bra på. Ingen av dem verkade emellertid lägga hela sin själ i det. De började ruska Egwene, som om hon inte varit täckt med fler blåmärken än han någonsin hade sett förut.
Egwene slog upp ögonen och stönade. Varför väckte ni mig? Jag måste komma på hur det fungerar. Om jag släpper loss henne vaknar hon och då kan jag aldrig fånga in henne igen. Men om jag inte gör det kan hon inte somna helt och...
Hennes blick föll på honom och hon spärrade upp ögonen.
Mertrim Cawthon, vad i ljusets namn gör du här?
Du kan berätta, sa han till Ninni. Jag har alldeles för fullt upp med att försöka rädda er för att vårda mitt...
Alla tre stirrade dem på någonting bakom honom och det såg ut som om de önskade att de haft knivar i händerna. Han snodde runt, men allt han såg var Julian Sander. Tjuvjägaren såg ut som om han hade svalt ett ruttet plommon. De har skäl att hata mig, sa han till Mert. Ja, jag förrådde dem, men jag var tvungen.
Det sista var riktat till kvinnorna.
Kvinnan med de honungsfärgade flätorna talade med mig och jag var tvungen att göra det.
Ett långt ögonblick fortsatte de tre att stirra.
Liernrin har en del avskyvärda knep, mäster Sander, sa Ninive slutligen. Kanske var det inte helt ert fel. Den saken får vi ta ställning till senare.
Om den saken är uppklarad kan vi kanske gå nu, sa Mert.
För honom var allt sammans ungefär lika klart som flodslam, men just nu var han framförallt intresserad av att komma därifrån. De tre kvinnorna linkade efter honom ut i korridoren. Men där stannade de upp kring kvinnan på bänken. Hon tittade skräckslagen på dem och gnydde.
Snälla, jag ska träda in under ljuset igen. Jag ska svära att lyda er. Svära med edstaven i min hand. Snälla, gör inte.
Mert hajade till när Ninive knöt handen, tog sats och gav kvinnan ett slag som fick henne att falla av bänken. Hon låg på golvet. Äntligen med helt slutna ögon, men fast hon låg på sidan var kroppsställningen precis densamma som då hon suttit på bänken.
Den är borta, sa Elaine upphetsat.
Egwene började rota i den medvetslösa kvinnans bältespåse och flyttade över någonting ur den till sin egen. Mert hann inte se vad det var.
Ja, det känns underbart.
Det var någonting hos henne som förändrades när du slog henne, Ninive. Jag vet inte vad det var, men jag kände det.
Elaine nickade.
Jag kände det också.
Jag skulle vilja förändra henne grundligare än så, sa Ninni bistert.
Hon tog Egwenes huvud mellan sina händer. Egwene blev rak som en eldgaffel och flämtade till.
När Ninni flyttade händerna till Elaine var alla Egwenes svullnader och blåmärken borta.
Elaines försvann lika kvickt.
Blod och aska, morrade Mert. Vad i ljusets namn menar du med att slå ner en kvinna som bara sitter försvarslös på en bänk? Hon verkade ju inte ens kunna röra sig.
Alla tre vände sig mot honom och stirrade på honom.
Han lät höra ett halvkvävt ljud när han kände hur luften stelnade som hårt gelé omkring honom. Han lyftes upp från golvet och stannade inte förrän stövlarna dinglade 3 fot ovanför marken. Åh, bränner mig kraften. Här var jag rädd för att Eishiderna skulle använda kraften mot mig. Och nu gör de fördömda kvinnorna som jag försöker rädda det istället. Bränner mig. Du förstår ingenting, Mertrim Cawthon, sa Egwene med spänd röst. Och tills du börjat begripa, sa Ninive ännu vassare, föreslår jag att du behåller dina åsikter för dig själv. Elaine nöjde sig med att blänga på honom på ett sätt som fick honom att tänka på hur hans mor såg ut när hon gick för att skära sig ett ris. Av någon anledning kom han på sig själv med att le mot dem på samma sätt som han så ofta gjort mot sin mor i just denna situation. Bränner mig. Om de kan göra så här begriper jag inte hur någon har kunnat låsa in dem där överhuvudtaget. Vad jag förstår är att jag lyckades få ut er ur en knipa som ni inte själva kunde ta er ur. Och att ni visar lika mycket tacksamhet som en förbannad tairensk färgkar med tandverk. Du har rätt, sa Ninive. Och plötsligt slog hans fötter i golvet så hårt att tänderna skallrade. Hur mycket det än smärtar mig att erkänna det så har du rätt, Mert. Han var frestad att komma med någon sarkastisk replik. Men den lilla tacksamhet som trots allt fanns i Ninives röst fick räcka. Kan vi gå nu? Sander tror att vi kan få ut er härifrån genom en liten port nära floden, nu när alla är så upptagna med att slåss. Jag tänker inte ge mig av riktigt än, Mert, sa Ninive. Jag ska leta rätt på Leandrin och flå henne levande, sa Egwene. Det lät nästan som om hon menade det bokstavligen. Vad jag helst vill göra, sa Elaine, är att puckla på Joya Byer tills hon gnäller om nåd. Men jag kan nöja mig med vilken av dem som helst. Är ni döva allihop, morrade han. Det pågår ett slag där ute. Jag kom hit för att rädda er. Och rädda er tänker jag göra. Egwene klappade honom på kinden när hon gick förbi och Elaine gjorde likadant. Ninive bara fnös. Han stirrade efter dem med vidöppen mun. Varför sa du ingenting? Brummade han till tjuvjägaren. Jag såg vad du uppnådde genom att tala, sa Sander enkelt. Jag är inte dum. Jag tänker då inte stanna kvar mitt i ett förbannat slag, ropade han efter kvinnorna. De var på väg ut genom den lilla gallerdörren. Jag ger mig av härifrån, hör ni det? De tittade inte ens åt honom. De går förmodligen och blir ihjälslagna där ute. Någon kommer att sticka ett svärd i dem när de tittar åt ett annat håll. Med en ilsken morgning la han staven på axeln och skyndade iväg efter dem. Tänker du stå kvar där? Ropade han över axeln till tjuvjägaren. Jag har inte kommit ända hit bara för att låta dem dö. Kärnder kom ifatt honom i rummet med piskorna. De 3 kvinnorna var redan försvunna. Men Matt hade en känsla av att det inte skulle bli särskilt svårt att hitta dem. Titta efter folk som hänger i luften bara. Fördömda fruntimmer. Han skyndade på sina steg. Perrin vandrade genom klippans korridorer och sökte bistert efter något spår av Fail. Han hade redan räddat henne ytterligare 2 gånger. Första gången hade han fått bryta upp en järnbur. Inte olik den där Eilmannen hade suttit inspärrad i remen. Och andra gången hade han bänt upp en stålkista med bilden av en falk ingraverad på sidan. Båda gångerna hade hon lösts upp i tomma luften efter att ha sagt hans namn. Språng travade på vid hans sida och vädrade i luften. Även om Perrins väderkorn var gott så var vargens bättre. Det var Språng som hade hittat stålkistan. Perrin undrade om han någonsin skulle kunna befria henne på riktigt. Det var länge sedan de hade sett minsta tecken på var hon kunde vara. Klippans korridorer var tomma. Det fanns brinnande lampor överallt, bonader och vapen smyckade väggarna. Men ingenting rörde sig utom han och Språng. Utom det där som såg ut som Rand. Han hade bara hunnit se en hastig skymt av någon som sprang, som om han jagade någon. Det kan inte ha varit han. Det är omöjligt. Och ändå tror jag att det var det. Plötsligt ökade språngfarten. Han var på väg mot ett par stora dörrar, denna gång bronsklädda. Perrin försökte hålla jämna steg med vargen, snubblade och föll på knä. Han fick kasta ut handen för att inte falla på ansiktet. En stor matthet sköljde genom honom, som om alla hans muskler hade förvandlats till vatten. Känslan försvann, men den tog en del av hans kraft med sig. Han fick kämpa för att komma på fötter. Språng hade vänt sig om och tittade på honom. Du är här för starkt, ungtjur. Kroppen blir svagare. Du håller inte fast vid den tillräckligt mycket. Snart kommer både kropp och dröm att dö tillsammans. Leta upp henne, sa Perrin. Det är allt jag begär. Leta upp Feil.
Gula ögon såg in i gula ögon. Vargen vände sig igen och tassade bort till porten. Här innanför, ungtjur. Perrin kom fram till dörrarna och försökte skjuta upp dem. De rörde sig inte. Det syntes ingenting att öppna dem med. Inga handtag, inga dörrknoppar. Däremot fanns det ett ytterligt fint mönster ingraverat i metallen. Så smått att han nästan inte såg det. Falkar. Tusentals små, små falkar. Hon måste vara här. Jag tror inte att jag klarar mig länge till. Med ett rop svingade han släggan mot bronsdörren. Den ljöd likt en jättelik gonggong. Han slog än en gång och klangen blev starkare. Ett tredje slag och bronsdörrarna krossades som glas. Innanför dörrarna, 100 steg in, satt en falk kedjad vid en sittpinne, omgärdad av en cirkel av ljus. Resten av den väldiga salen låg i mörker och det enda som hördes var ett prasslande ljud som av 100-tals vingar. Han steg in i rummet och ur mörkret dök en falk mot honom. Dess klor rispade hans ansikte när den flög förbi. Han kastade upp armen framför ögonen. Klor slet i hans underarm och stapplade fram mot pinnen. Åter och åter igen kom falkarna, dök, slog ner på honom, slet i hans kropp. Men han vacklade vidare med blodet rinnande längs armar och skuldror. Fortfarande skyddade han ögonen med armen, fortsatte i blindo mot platsen där pinnen fanns. Han hade förlorat släggan, var visste han inte. Men han visste att om han gick tillbaka för att leta skulle han vara död innan han hittade den. När han kom fram till sittpinnen tvingade de skärande klorna ner honom på knä. Under den skyddande armen kikade han upp mot falken på pinnen och hon blickade tillbaka med mörka ögon. Kedjan som höll fast hennes ben var fäst vid pinnen med ett litet lås format som en igelkott. Han fattade kedjan med bägge händer utan att bry sig om att de andra falkarna omgav honom som en virvelvind av skärande klor. Och med sin sista kraft slet han sönder den. Smärtan och falkarna drog ner honom i mörkret. När han öppnade ögonen genomfors han av en fruktansvärd smärta, som om tusentals knivar hade sargat hans ansikte, armar och skuldror. Det spelade ingen roll. Feil låg på knä vid hans sida, lutade över honom. De mörka sneda ögonen var fyllda med oro och hon torkade hans ansikte med en trasa som redan var genomdränkt av hans blod. Min stackars Perrin, sa hon tyst. Min stackars smed, du är skadad, så illa skadad. Med en ansträngning som kostade honom ännu mer smärta lyckades han vrida på huvudet. De befann sig i den enskilda matsalen på stjärnan och vid ett av bordsbenen låg en igelkott av trä, bruten i 2 bitar. Feil, viskade han. Min falk. Rand befann sig fortfarande i klipphjärtat. Men det var annorlunda nu. Här fanns det inte några kämpande män, inga fallna krigare. Ingen alls utom han själv. Plötsligt ljöd klangen av en stor klocka genom klippan. Så en gång till. Själva stenarna under hans fötter vibrerade. En tredje gång hördes den dånande klangen, men fick ett abrupt slut, som om klockan hade gått i spillror. Allt var tyst och stilla. Var är jag? Vad är det här för plats? Undrade han. Och än viktigare, var är Baal-Zemon? Som för att ge svar på hans fråga sköt en flammande eldstråle, lik den som Orain hade frambringat ut ur dunklet bland kolonnerna, rakt mot hans bröst. På ren reflex rörde han svärdet. Det var instinkt lika mycket som någonting annat som fick honom att släppa loss ett flöde av Sidin i Kalendor. En flodvåg av kraften som fick svärdet att flamma med ett ännu starkare ljus än det eldspjut som var på väg mot honom. Hans osäkra balans mellan existens och förintelse skällde till. Det kändes som om störtfloden av kraften skulle uppsluka honom. Ljusbalken träffade Kalendor och klövs mot dess ägg, delades i två strålar som rusade förbi honom på ömse sidor. Han kände rocken svedas av strålarnas förbifart, kände lukten av brinnande ylle. Bakom honom träffade de två uddarna av frusen eld var sin väldig rödstenskolonn. Där de träffade upphörde stenen att existera, och de brinnande spjuten borrade sig vidare genom andra kolonner som också de ögonblickligen gick av. Kolonnerna föll och krossades med ett muller som uppfyllde klipphjärtat. De utsände väldiga dammoln och kaskader av stenflisor. De spillror som föll i ljusstrålarna försvann utan spår. Ur skuggorna hördes en rasande morgning och den brinnande ljuspelaren försvann. Rand svingade Kalendor, som om han högg mot någonting framför sig. Det vita ljuset som dolde klingan förlängdes, sträckte sig flammande framåt och skar genom kolonnen bakom vilken morgningen hade hörts. Den polerade stenen delade sig som silke. Den avhuggna kolonnen darrade, vita lossnade och föll från taket, splittrades i stora vassa stycken när de slog i golvet. När mullret tonade ut hörde han ljudet av fotsteg mot sten, springande steg. Med Kalendor framför sig rusade Rand iväg efter Baal-Zemon. Den höga vallporten som ledde ut från klipphjärtat föll samman när han nådde fram till den. Hela väggen föll i stora moln av damm och sten som för att begrava honom. Men han slungade kraften mot den och kvar blev bara dammkorn som svävade i luften. Han rusade vidare. Han var inte säker på vad det var han hade gjort eller hur han hade gjort det. Men han hann inte tänka på det nu. Han följde Baal-Zemons flyende fotsteg som ekade genom klippans korridorer. Myrdrailer och trollocker materialiserades ur tomma luften. Väldiga, monstruösa kroppar och ögonlösa ansikten förvridna av rasande mordlust. De kom i hundratal, fyllde hela korridoren framför och bakom honom, sökte hans blod med krökta svärd och klingor av svart, dödligt stål. Utan att veta hur fick han dem att upplösas i ånga, dunster som sedan delade sig framför honom och försvann. Plötsligt fylldes luften runt honom av kvävande sot. Svarta flagor som täppte till hans näsborrar hindrade honom från att andas. Men han förvandlade det till frisk luft igen, en sval dimma. Lågor sköt upp ur golvet under hans fötter, exploderade fram ur väggarna från taket. Vävnader och mattor, kistor och bord, allt förbrändes till grå askmoln. Lågorna sköt ornament och lampor framför sig som droppar av smält brinnande guld. Han slog ner eldslågorna, förvandlade dem till ett skikt av rött glas över stenytorna. Stenarna omkring honom blev otydliga, disiga. Hela klippan bleknade. Verkligheten skälvde. Han kände hur den repades upp, hur han själv förlorade form.
Någonting försökte tvinga ut honom därifrån, ut till någon annan plats där ingenting alls existerade. Calendar flammade som solen i hans händer. Han trodde nästan att svärdet skulle smälta. Det kändes som om han själv skulle smälta av kraften som forsade fram genom honom. En störtflod som han på något sätt styrde så att den förseglade hålet som öppnades kring honom. Styrde så att han själv stannade kvar på den verkliga sidan. Klippan tog återfast form. Han hade inte minsta aning om vad det var som han gjorde. Inuti honom rasade kraften tills han knappt visste vad som var han själv. Tills han knappt var sig själv. Tills det som var han själv nästan upphörde att existera. Hans ömtåliga jämvikt vacklade. På båda sidor låg en bottenlös avgrund. Förintelse genom kraften som strömmade genom honom in i svärdet. Endast i dansen på rakknivsäggen fanns en osäker trygghet. Calendar strålade i hans hand. Det var som om han höll i solen själv. Inom honom, svag, fladdrande, likt en ljuslåga i en storm, fanns vissheten om att han med Calendar i sitt grepp kunde göra vad som helst, vad som helst. Genom ändlösa korridorer sprang han, dansade på knivsäggen, jagade den som ville dräpa honom, den som han måste döda. Det kunde inte bli något annat slut, inte den här gången. Den här gången måste en av dem dö. Det var tydligt att Balsamon också visste det. Hela tiden flydde han. Ständigt var han utom synhåll. Endast ljudet av hans springande steg ledde Rand vidare. Men även i flykten vände han denna Tears klippa som inte var Tears klippa mot Rand. Och Rand kämpade emot med instinkt, gissningar, slump. Kämpade och sprang längs sin knivsägg i fullkomlig jämvikt med kraften, hans verktyg och vapen. Vapnet som skulle utplåna honom om han vacklade. Från golv till tak fylldes korridorerna med vatten, tjockt och svart som havets botten, hindrade honom från att andas. Han gjorde det åter till luft utan att veta hur och sprang vidare. Plötsligt blev luften tung, som om vikten av ett berg vilade på varje tum av hans hud, tryckte mot honom från alla håll. Ögonblicket innan han krossades till intet valde han ut strömmar ur den flodvåg av kraften som rasade genom honom. Han visste inte hur, inte vilka eller varför. Det gick för fort för att tänka eller veta, och trycket upphörde. Han förföljde Balsamon. Och plötsligt var själva luften berggrund som omslöt honom. Sedan smält sten. Sen fanns det ingenting alls att fylla lungorna med. Marken under hans fötter drog i hans kropp. Som om varje pund plötsligt vägde 1000. Sen försvann all tyngd. Så att ett enda steg fick honom att spinna runt i luften. Osynliga gap öppnades för att slita medvetandet ur hans kropp. För att riva ut hans själ. Han utlöste varje fälla och sprang vidare. Allt som Balsamon förvred för att förgöra honom gjorde han riktigt igen utan att veta hur. Han hade en vag aning om att han på något sätt hade återfört tingen till sin naturliga balans. Tvingat dem på plats genom sin egen dans längs den oändligt tunna tråden mellan existens och utplåning. Men denna aning var avlägsen, långt borta. Hela hans medvetande fanns i förföljandet, jakten, dråpet som måste ligga vid dess slut. Och så var han åter i klipphjärtat, klättrade genom spillrorna av det som en gång varit en vägg. En del av kolonnerna hängde från taket som avbrutna tänder. Och Balsamon backade undan från honom med brinnande ögon och omgärdad av nattsvart skugga. Det såg ut som om svarta trådar, tjocka som rep, löpte från Balsamons gestalt och ut i mörkret som omgav honom. Försvann ut i orimliga djup och avstånd inuti det svarta. "Jag vägrar att utplånas", skrek Balsamon. Hans mun var eld, hans skrik ekade mellan kolonnerna. "Jag kan inte besegras, bistå mig!" En del av mörkret som omgav honom gled till hans händer, formades till ett klot så svart att det tycktes suga åt sig till och med Callenders ljus. Plötslig triumf flammade upp i de lågande ögonen.
Du är förintad, ropade Rand.
Callenders klinga virvlade framför honom. Dess ljus rörde upp mörkret, skar av de stålsvarta trådarna runt Balsamon. Och Balsamon genomfors av våldsamma kramper. Han tycktes krympa och växa på samma gång, som om det funnits två stycken av honom.
Du är utplånad.
Rand drev den lysande klingan djupt in i Balsamons bröst. Balsamon skrek och eldarna i hans ansikte blossade okontrollerat.
Dåre, tjöt han. Mörkrets herre kan aldrig besegras.
Rand drog loss Callenders klinga och Balsamons kropp sjönk ihop, föll till golvet. Skuggan runt honom försvann. Och plötsligt befann sig Rand i ett annat klipphjärta, omgiven av kolonner som fortfarande var hela, av män som kämpade, skrek och dog, beslöjade män och män i hjälmar och glänsande harnesk. Moraine låg fortfarande hopsjunken vid foten av en rödstenskolonn, och vid Rands fötter fanns kroppen av en man. Han låg på rygg med ett gapande hål bränt genom bröstet. Han kunde ha varit en stilig medelålders man, bortsett från att det enda som fanns där hans mun och ögon borde ha funnits var tomma hålor, ur vilka tunna slingor av svart rök steg upp.
Jag har gjort det, tänkte han. Jag har dödat Balsamon, dödat Chaitan. Jag har segrat i den sista striden. Ljus, jag är draken återfödd. Rikernas söndrare, krossaren av världen.
Nej, jag ska sätta stopp för världsfallet, göra slut på dödandet. Jag ska tvinga det att sluta.
Han lyfte Callender över sitt huvud. Sprakande silverblixtar bröt fram ur klingan. Lysande zigzaglinjer sköt upp mot det välda taket ovanför.
Sluta, vrålade han.
Striden upphörde. Männen stirrade förundrat på honom, över svarta slöjor, under brättena till runda hjälmar.
Jag är Rand Althor, ropade han med sån kraft att rösten genljöd i hela den stora salen. Jag är draken återfödd.
Callendar flammade i hans grepp. En efter en, beslöjade eller hjälmklädda, föll männen på knä inför honom och ropade:
draken är återfödd! Draken är återfödd!